Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Käre Jesus, du som lämnade din himmel för att födas till vår onda värld, där du möttes av så många faror och lidanden. Kom och lär oss vad du har för planer med vårt liv och hur du vill att vi ska bli bevarade till den dag när du kallar oss till ditt rike. Amen. Predikotexten är den som vi redan lyssnade till från Lukas evangeliets andra kapitel. Först, innan vi går in på texten, lite kronologi. Är det inte konstigt att vi nu plötsligt har hamnat 40 dagar efter jul? För den här händelsen i Lukas evangeliets andra kapitel från vers 33 är från Josefs och Marias och Jesus barnets besök i Jerusalems tempel 40 dagar efter påsk. Det är egentligen det som vi firar på kyndelsmässodagen. Efter det så vet vi inte så mycket om vad familjen gjorde, annat än att det hände någonting fruktansvärt i Betlehem som gjorde att familjen var tvungen att fly till Egypten. Och det här hände genast efter att de vise männen hade varit på besök. Och då är det ju också lite underligt, vi firar de vise männens dag på 13 dagen. Alltså om en dryg vecka. Och sen efter det här så kommer då Lukas texten in tillbaka. De bosatte sig i Nasaret. Och det här var ju då efter att de hade varit i Egypten. För Matteus säger att de inte ville återvända till Betlehem eftersom en ängel varnade för det. Eftersom det fanns en härskare, Herodes, den store son, som var grym. Och de vågade inte bli kvar då i Judén. Ja, det är lite sådär av och till, från och tillbaka. Vi måste komma ihåg att våra helger som vi firar så här med vissa teman och texter, det är inte placerade in kronologiskt i tidsföljd. Och det skulle vi kanske vänta oss lite mer av enligt vårt sätt att planera eller beräkna vår kronologi. För vi vill ju ha schema, ordning och regler, kalendrar. Men den helige ande har inte varit så noga med att säga när allt det här skedde. Utan det viktiga är vad som skedde. Då Jesus föddes bodde Maria och Josef i Betlehem. En ängel berättade för Josef att hans trolovade Maria skulle föda en son. Det var ju väldigt svårt för honom det här naturligtvis. Eftersom han var hennes trolovade och hade inte kommit nära henne. Men ängeln sa till Josef, det som hon föder, alltså den son hon föder, är av den helige ande. Och därför ska han inte vara rädd att ta till sig Maria som sin hustru. Ändå kallas hon hans trolovade i julevangeliet. Det kan vi också undra över, varför kallas hon hans trolovade när ängeln sa till Josef, han ska inte vara rädd att ta till sig sin hustru, Maria. Jo, det var en juridisk skillnad på det här. Och det var att trolovning var lika juridiskt bindande som ett äktenskap. Men äktenskapet fullbordades först när de båda makarna kom tillsammans i äktenskapet som man och hustru. Och det heter uttryckligen i Matteus att Josef inte hade intim gemenskap med sin hustru innan hon hade fött Jesus. De var alltså inte juridiskt gifta med varandra, även om de var trolovade. Det här är förklaringen varför det står att det var Josefs trolovade som reste med honom till Betlehem. Då Jesus var 8 dagar gammal blev han sen omskuren så som Abraham hade lovat göra med alla pojkar och som Mose lag föreskrev. Vi vet inte var de bodde då, men det här är uttryckligen också en följd av det som det betydde att Jesus måste gå in under lagen, det som vi läste i Galaterbrevet. Jesus blev född av kvinna, ställd under lagen. För den förstfödde skulle, eller han var ju en son till Josef och Maria, eller till Maria, och han skulle gå in under lagen och bli omskuren. Dessutom så skulle han friköpas för att tillhöra dem. För den förstfödde blev alltid Guds egendom tills man hade offrat för honom så att han fick bli deras. Och det var då vid det tillfället när man bar fram Jesus med ett offer i templet som Simon och Hanna framför sina profetior. Det här får vara en inledning till predikan. Nu ska vi se på dagens text och göra det ur 2 synvinklar. Gud uppenbarar sin frälsningsplan och Guds barns trygghet. Och vi har som rubrik för den här predikan fall och upprättelse. Och ni som har läst Bibel och bekännelse nummer 4 vet att Hans har skrivit en betraktelse just kring det ämnet fall och upprättelse. Och det ska ni gärna läsa när ni kommer hem, påminna er. Vi kommer inte att ha precis det perspektivet i dagens predikan. I vår text hör vi 2 profetiska röster. Simeon som var mycket gammal och Hanna som också var mycket gammal, till och med anges som 84-åring. Profetissan Hanna talar om Jerusalems frälsning. Och redan före vår text finns Simeons profetia som föräldrarna förundrar sig över. Den lyder så här. Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid så som du har lovat. Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berättat skådas av alla folk, ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Vi brukar ofta tänka att Johannes döparen var den första profeten som dök upp efter att de gammaltestamentliga profeterna hade tystnat. Den sista var Malaki, som var verksam på 400-talet före Kristus. Men i själva verket så var både Hanna och Simon också profeter om profetior som visar på Jesus. Ja, det fanns faktiskt ännu en profet som talade redan ganska länge före det. Och det var Zakarias som hade profeterat om Johannes döparens budskap och om Jesus. Och Maria fick själv också framföra ett budskap som profet, då hon fick budskapet om hur Gud handlar med sitt folk och med henne. Nu möter vi 2 gamla människor som människorna på den tiden knappast ansåg vara någonting. De var från de stilla i landet. De hade inga högt uppsatta positioner. Men de hade sänts av Gud till att framträda just nu. De är fyllda av Guds ande och de vittnar om frälsaren. Vi ska se närmare på den profetia som Simeon förmedlar till Maria. Ordet fall för våra tankar till ett fall som skedde i tidernas början i Edens lustgård. Då föll Adam och Eva i synd och det blev olyckligt för hela skapelsen. Men redan då tänkte Gud på upprättelsen. Upprättelsen genom Jesus, kvinnans sed. Igen de orden som vi läste från Galaterbrevet 4. Kvinnans sed som skulle trampa sönder ormens huvud. När Gud straffade ormen så fick han veta hur upprättelsen ska ske. Och genom historien har Gud nu sett till att det har blivit möjligt att genomföra den här upprättelsen. Fastän Abrahams efterkommande, Israels folk, genom sina synder drog på sig mycket straff. Till och med så att de blev bortförda i fångenskap. Det är en sak som Mose hade förutsagt ska ske om de lever i strid med Guds bud. Så såg Gud ändå till att det kom en linje från David, Abraham och David till Jesus. Så att Jesus är den som skulle uppträda enligt gamla testamentets profeter. Abrahams efterkommande skulle inte utplånas. Men Gud förde inte sitt folk till ständiga segrar. Det gammaltestamentliga Israel såg många gånger ut att gå under. Och på samma sätt är det idag med Kristi kyrka. Kristi kyrka får inte heller bara vila på sköna ängar och bara ha frid och ro. Då Jesus talar om den sista tiden innan han ska komma tillbaka, förutsäger han stora svårigheter, också för de utvalda. Ett ställe som verkar vara helt i strid med änglarnas budskap om frid på jorden är de ord som Jesus säger i Lukas 12 kapitel. Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag. Inte fred utan splittring. Från och med nu ska fem i samma familj vara splittrade. Tre mot två och två mot tre. Far mot son och son mot far. Mor mot dotter och dotter mot mor. Svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor. Det här låter ju grymt. Det beror på att djävulen är lika slug som när han uppträdde som ormen i paradiset. Han kan konsten att utså splittring. Och han är, observera det här, han är allra mest aktiv där familjer samlas kring tron på Jesus, där kyrkan, församlingen samlas för att lovprisa Herren. Vi ska inte vara förvånade att kristna familjer drabbas av angrepp. Han behöver ju inte ansätta dem som han redan har grepp på. Världens barn och världsliga familjer. Men i den kristna församlingen och i kristna hem sätter han in sina hårdaste stötar. Vi hör också om den här striden i Uppenbarelseboken 12. Därifrån dagens epistel för tredje årgången är hämtad. Där står draken framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn. Det betecknar den kristna kyrkan och vår frälsare som redan som barn blev utsatt för djävulens attack genom kung Herodes. Sen står det, men ve dig du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. När draken såg att han var nedkastad på jorden förföljde han kvinnan som hade fött sonen. Som kristna ska vi vara beredda på att djävulen attackerar oss. Och vi ska inte låta oss skrämmas av honom, för vi vet att han inte har den yttersta makten, även om han har stor makt. Det finns en starkare, och han har redan vunnit seger över djävulen och hela hans här av ondskans andemakter. Det verkar som om han inte kommer åt att använda sin makt. Men Gud har sin tid. Och han vakar över de sina. Låt oss därför nu skynda över till det andra ämnet. Guds barns trygghet. Mitt i allt det här finns Guds barns trygghet. Gud redar upp det som djävulen och hans anhängare bryter sönder. Han upprättar det som fallit. Han vakar över allt. Han råder, det är inte djävulen som har makten, fast han har stor makt. Gud tillåter en viss makt, men han regerar alltid över sina barns bästa. När du prövas kan du inte förlita dig på din egen kraft. Då ska du tänka på Jesu löfte i förföljelsen, Matteus 10. Men när de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Inte ens inför hot om dödsstraff behöver vi tvila på Guds omsorg och beskydd. De första kristna som kastades för lejonen tvivlade inte fast de blev lemlästade och dödade. Nu får vi vara tacksamma över att vi inte åtminstone hittills har råkat ut för någonting sånt. Men vilken bedrövelse som än drabbar oss får vi lita på samma beskydd För han har ju sagt att på oss är till och med huvudhåren räknade. Han säger, Jesus säger, jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. I berättelsen om Herodes barnamord har vi ett exempel på hur synden drabbar också oskyldiga barn. Där handlar det om en människas obegripliga ondska, kung Herodes maktbegär och galenskap. Men tänk på hur tusentals oskyldiga barn dödas idag innan de är födda, utan att någon skyddar dem. Jag tänker ju på aborten. Också det är en följd av synden, oftast själviska motiv. Och vi frågar, har då Gud ingen makt att beskydda dem? Var finns deras trygghet? Ja, vi förstår nog i fråga om aborterna. Vi ska inte skylla på Gud. Att han inte skulle kunna beskydda. Vi har nog bara oss själva att skylla. Och det är en fruktansvärd syndaskuld som drabbar vårt folk. Tänk om man hade haft samma lagstiftning på Jesu tid som idag. Skulle då Jesusbarnet ha fått leva? Ett barn som blir till i en motsvarande situation på ett naturligt sätt skulle nog ha riskerat att mista livet redan innan det föddes. Så pass svårt var det för en ensam, ogift kvinna att börja vänta barn. Men vi ska inte anklaga de andra, de som inte frågar efter Guds bud. Om vi läser Bibeln noggrant har vi fullt upp med att bekänna att vi har fallit. Vi saknar härligheten från Gud. Vi har fallit djupt. Sådan är vi av naturen när vi dömda till förtappelse, till evig tid. Men låt oss minnas vad Gud har gjort för att upprätta oss som fallna. Vi får ta till oss ordet om att vi står som rättfärdiga inför Gud utan att ha förtjänat det. Därför att Kristus har friköpt oss. Löftet till fäderna har gått i uppfyllelse. Frälsaren har kommit. Och han kom för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Det här ska vi sätta upp mot djävulen när han ansätter oss. Där är vår seger. Jesu mor Maria drabbades hårt för att hon tog emot uppdraget att bli mor till världens frälsare. Det skulle gå ett svärd genom hennes själ. Det har Hans också beskrivit i sin julbetraktelse. Men hon fick också vara med när segerbudskapet om hans uppståndelse gick ut över Jerusalem och sen vidare. Hon blev upprättad. Och framförallt fick hon upprättelse genom att hon själv, en syndare liksom vi andra, fick gå till hans nådetron för att få förlåtelse och finna den rättfärdighet som räcker för henne och för oss alla när vi står inför hennes son som ska vara vår domare på den yttersta dagen. Ordet säger oss, var inte rädda. Det säger oss att vi mitt i tidens mörker och bedrövelse och mitt i vår egen kamp och strid, när vi ibland hotas av förtvivlan och ser hur svaga vi är och inte ser någon utväg, då får vi se på honom som aldrig gav upp, som gick lydigt hela vägen ända till korset för att vi skulle få leva och få ett evigt hopp. Josef, Maria och Jesusbarnet återvände till Nazaret, till det mörka Galileen där många vände honom ryggen. Det var där i Sebulons och Naftalis föraktade land som Jesajas profetia gick i uppfyllelse. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Låt oss nu, i tiden efter jul, när vi under de kommande helgerna ser Jesus uppenbara sin härlighet och sin upprättelse. Låt oss följa honom och låta hans ord ge styrka och kraft för vandringen. Och sen när den tiden kommer, följa honom till hans kors. och uppståndelse. O Jesus, du min salighet, du nådens brunn av evighet, min synd och brist du på dig tog, och för min skuld på korset då. Giv att jag håller mig till dig i tro och kärlek innerlig, och att jag följer dina spår var än min väg i världen går. Så låt ditt kors i lust och nöd förbli min hjälp, mitt värn och stöd. Min levnads enda fasta grund, mitt trygga hopp i dödens stund. Amen.